James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli-Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet.
Vad härligt att ses.
Ja, men alltså, jag har längtat efter dig.
Jag har längtat efter dig också och saknat dig när jag skriver på WhatsApp. Samtidigt som jag ser på Instagram att du är så otroligt busy bee.
Vad är det med mig? Alltså, vad är det med mig, Anna? Alltså, vad är det som gör att jag på ett sätt mår som bäst när jag har som allra all... Alltså, när jag hela tiden är på gränsen till att känna så här, det kommer skita sig. Det kommer inte gå.
Usch, vilken fruktansvärd känsla.
Ja, men det, jag älskar den på något sätt. Nej, jag vet inte riktigt.
Och sen, jag har ju levt stora delar av mitt liv så där och gör till viss del, fortfarande har vi konstaterat. Men jag mår ju som allra bäst när jag har luft i schemat.
Ja, jag gör det också, tror jag. Jag tror bara att nu så kom det upp lite för mycket roliga saker på en och samma gång. Det är ju det som är min downfall. Och så här, jag har ju aldrig varit inne i den berömda väggen. Jag har aldrig varit utbränd. Och det gör nog också att jag inte passar mig för de situationerna. Nej. Utan jag gasar och kör på för att jag tycker att det är roligt. Men jag tänker så här, det här är väldigt tidsbegränsat. Det här är över om 4 dagar.
Ja, men exakt. Ja. Men sen så har ju du också ett fullt ansvar hemma nu. Ja. Till stor del i veckorna eftersom att din man är i en annan stad och jobbar.
Precis. Manuel är ju i Göteborg och filmar en tv-serie och det gör att jag kommer ju vara liksom själv på hemmaplan söndagkvällar till fredag förmiddag.
Mm.
Nej, men så här, jag tycker att det är helt okej. Jag saknar ju Manuel såklart, men vi har ju en sak som blir lite problem när han är borta. Och det är att jag inte gillar att prata i telefon.
Nej, just det, du är ingen telefonmänniska.
Nej. Så det här som han gärna gör, att så här hänga lite på kvällskvisten med varsin lur och ja, men lite så här som man gjorde när man var 15. Jag kan se idén och tycka att den är gullig, men jag klarar inte av det.
Men jag förstår vad du menar. Jag gillar ju att prata i telefon, men jag kan ju inte sitta och bara prata i telefon. Men ett problem för mig, för att gå vidare från de här telefonsamtalen som jag tycker börjar bli väldigt jobbigt just nu, det är att man inte kan planera någonting. Vi är långt fram i april nu.
Mm.
Och jag kan inte planera min sommar. Jag har ju också barn med en person jag inte lever med. Och jag lever med en person som har barn med en person han inte lever med.
Just det.
Du fattar.
Ja, jag fattar. Jag var tvungen att lägga pusslet i huvudet.
Vi behöver ju planera. Och jag blir superstressad av det.
Men vet du, vi var inne i det här stresssnacket häromdagen. Ja, och Manuel, för vi skulle försöka planera då, nu när han då jobbar i Göteborg, huruvida vi skulle åka dit, huruvida vi skulle åka och hälsa på hans familj i Malmö, kombinerat med Göteborg, kombinerat med... Hela den diskussionen slutade i så här, ja just det, det är ju fortfarande en pandemi.
Ja.
Att hålla på och åka runt, bara för att... Mm. Jag kommer åka runt lite nu här närmsta tiden på grund av jobb, på grund av att det är pengar som jag... vill och behöver tjäna. Men att åka runt för nöjes skull är ju något helt annat.
Mm.
Och min så här, summa summarum kring det var bara så här, jag tror bara att vi ska inte planera. Alltså bara tänka att det kommer fortsätta så här. Eller för mig funkar det bäst. Det är tråkigt, men det funkar bäst.
Vet du att det där har jag landat i också. Att mina barns förskola stängde i juli. Jag kommer ha barnen minst halva juli. Och kanske att, och det är 2 veckor, det är heller inte så här oceaner av tid.
Nej.
Men de är 3 och 5 år gamla. De älskar ju att gå till någon plaskdamm eller gå till någon lekpark. Ena dagen kanske vi tar med sparkcykeln, andra dagen tar vi med cykeln med stödhjul. Vi packar lite picknick.
Eller så har jag köpt mitt hus, så kan ni låna det.
Ja, eller komma och hälsa på. Ja, fast vi kan ju inte bo där kanske tillsammans då.
Ja, men just det. Om det är pandemi kommer vi inte kunna åka. Om det är bättre så kommer vi åka till USA. Har vi bestämt i sommar.
Ja, och
men
spännande.
Som sagt, det går ju inte att köpa någon resa direkt.
Nej.
Däremot så öppnar USA 15 juni, hade Manuel hört på nyheterna igår.
Mm-hmm. Men då kommer ni behöva vänta till 15 juni med att boka resa.
Ja, precis.
För att se om det öppnar.
För att veta, ja. Och då kommer resorna vara svindyra.
Ja.
Men nu började jag resa lite nu i pandemitider och jobbar så jag kan tjäna lite pengar.
Ja, exakt. Ja. Och där tycker jag vi hittar övergången till våran gäst som har skitmycket pengar. Och en jättedyr och blingig klocka.
Alltså, jag har ju sett den här klockan på hans Instagram. Och jag har försökt googla. Det här är ju alltså en klocka som aldrig ligger ute med pris.
Nej. Och han berättar ju inte heller själv vad den kostar. Han tyckte det var perverst.
Att du frågade. Ja. Det är klart man frågar.
Ja, det är klart.
Den blingar ju så mycket så att man nästan får ont i huvudet.
Mm. Det är Jan Emanuel som gästar oss idag.
Mm. Så här, jag gillar det avsnittet. Oavsett vad man har för liksom åsikter om honom så tycker jag att han säger... alltså oavsett om vad man har för åsikter om vad han har gjort i sitt liv och sin karriär och vad han har tjänat pengar på det ena med det sjunde. När jag sitter i det här rummet med honom utan att egentligen veta så mycket om hans bakgrund så tycker jag att han är en väldigt vettig människa.
Mm.
Som säger vettiga saker och det känns som att han är ärlig. Han är ingen mellanmjölk. Han är väldigt lite mellanmjölk.
Exakt.
Alltså, man kan nog inte bli mindre mellanmjölk.
Nej, den där klockan, den går du liksom inte under radarn med.
Nej.
Vi filmar ju den här klockan.
Ja, det
vi blev väldigt den ska upp. Av den. Jag försökte lite så här fint, om du inte vill ha den så kan du pass it over. Men den ska ju upp på vår Instagram.
Den ska upp
med Anna
Instagram.
Och Claudia.
Ja, så in och kika där. Och som vi alltid säger, in på vår Instagram och önska och tyck och tänk och prata med oss där. För vi är ju där och kikar. I början så här så är det ju lite tomt med kommentarer kan jag tycka.
Men det är desto mer direktmeddelanden skulle jag säga. Vi får jättemycket private messages.
Absolut. Och där så kan ni fortsätta skriva om man inte gillar att skriva öppet. Så kan man skriva vad man tänker om avsnitten, vad man tycker, vad man önskar höra i framtiden.
Mm.
Och då är det ju både personer vi träffar eller ämnen vi ska prata om.
Ja, precis. Och sen så har ju vi bestämt att tisdagar är våra bonusdagar. Så vissa tisdagar så kommer det bonusavsnitt med dig och mig.
Så, med det sagt, prenumerera. Annars vet ni inte när de där bonusavsnitten kommer.
Exakt.
Prenumerera, in och prenumerera. Det är superenkelt. Det är bara att trycka på en knapp.
Mm.
Och då kan ni passa på att trycka på 5 stjärnor också om ni är inne på podcaster.
Ja, verkligen. Och så följer ni Livshjulet med Anna och Claudia på Instagram.
Det är där det händer.
Du, det är där det händer.
Vi ska ta lite nya bilder snart också, hade vi tänkt.
Ja.
Då händer det ännu mer. Ja. Men nu är
Jan... Vad vi har på gång, va?
Fan vad det bubblar.
Ja.
Nu är Jan Emanuel.
Just nu, hur mår du idag när du sitter här?
Nej, jag är tacksam över bägge sidor faktiskt. Både den fysiska och den psykiska sidan. Och också tacksam över att få just privilegiet att få komma och prata om saker jag tycker är intressant. Och möjligheten att dela idéer.
Mm. Och hur ser dagarna ut för dig nu? I den här speciella tiden vi lever i? För man får ju, kan jag också lägga till, om man bara följer dig i sociala medier så får man ju lätt en uppfattning om att så här, ja, men idag var det en tidig frukost på Thelins, alldeles för tidig.
Ja.
Och sen så står du i kö till något gym och sen så åker du och hämtar någon grön bil. Och sen ut och går med Fidel, din hund, och så tar du lunch med Maja. Och liksom, ditt liv ser ju väldigt härligt ut, det är inte så mycket som tynger. Men sen förstår ju jag att Instagram är ju... en sanning med modifikation.
Ja, i bästa fall så är det en sanning med modifikation. Jag tror att det finns en... Ska man söka för ljugenhet någonstans så skulle jag säga inom sociala medier så slår det nog alla tänkbara rekord. Utan det är väl snarare ett sätt att visa för många åtminstone vad man egentligen skulle vilja vara. Eller så jag önskar att mitt liv var. Eller så som jag tror att fina liv och goda liv är.
Mm.
Och jag tror att det anslaget som jag har försöker ha på mina sociala medier eller Instagram då först och främst, det är ju att man också visar de sidorna som så som livet också är. Just så här, att jag ska, nu jäklar, nu går jag till gymmet. Ja, hur gick det då? Ja, det gick ju käpprätt. Det var, och så försöker man där och så gick inte det heller. Och så gick man ut med hunden och då hade hunden käkat upp kopplet. Och då tog man, man skulle käka mat och tappade man hamburgaren. Men att man bjuder på de delarna i livet så som det faktiskt är. Liksom.
Mm. Du driver...
men man gör det på ett lite kul sätt. För jag har ju på intet sätt någonting att klaga på. Och de här små sakerna då som händer. Mm. Som man då kan bjussa på. Jag tror att det är både nyttigt för mig och för de som är vana vid att bara titta på så här, titta här är min fantastiska tårta som jag har gjort och nu kommer min man hem som är lika lycklig som jag och då ska vi äta den här tårtan och jag tappar den förstås. Ja. Och det är också en verklighet. Jag tror att många människor som får en ny plånbok, alltså som får en förändrad ekonomi under sitt liv, väljer att gå in i ett nytt sätt att leva eller att bli, kanske till och med söka nya vänner eller så här, man får en ny approach och glömmer, eller kanske till och med värre än glömmer, man väljer att inte komma ihåg sin bakgrund. Jag är en fattig man med mycket pengar. Det betyder att jag har ju inte bytt vänner, jag har ju bara bytt plånbok. Jag har ju fått det extrema privilegiet blandat med tur och lite kamp att ha en ekonomi så jag inte behöver tänka på när jag handlar mjölk. Men det gör ju inte att jag har blivit en ny människa, utan jag är ju likadan. Det är bara det att jag har haft möjligheten att köpa en lite större lägenhet. Mm. Och, eller vad det nu är man köper lite större eller lite snabbare.
Men hur startade du din karriär?
Jag har gjort olika saker. Jag började... som behandlingsassistent eller kollektivledare på ett behandlingshem som heter Hassela Solidaritet. Då jobbade jag som medlevare, då jobbade man 6 veckor och sen var man ledig 2. Det var ganska slitsamt, så sen så började jag jobba åt andra behandlingshem där man hade lite kortare så medlevarskap. Sen jobbade jag på statliga hem och kommunala och privata och hela tiden så antecknade jag. Jag tog det jag såg som russinen ur kakan utifrån de pedagogiska insatserna och de behandlingsmodellerna som var. Och skrev, tänkte, tills jag såg att nu är min upplevelse att jag skulle kunna göra det här bättre själv. Startade då behandlingshem, fortsatte skriva, skapade en lärlingsutbildning, ett Estuna lärlingsutbildning. Då börjar vi med bilrekonditionering, att lära ungdomar med psykosocial problematik att rekonda bilar för att sluta vara legister och bli arbetare istället.
Mm.
Men kontentan av det här, det var att jag lyckades långt ifrån på egen hand, utan med hjälp av fantastiskt kompetenta medarbetare och andra involverade få till en behandlingsmodell som gick att sälja, som man blev nyfiken på även internationellt. Så det var ett brittiskt riskkapitalbolag som valde att investera i den här behandlingsmodellen. Och där fick jag in en sudd med pengar som jag sen har försökt att göra bra med.
Och... Var det du som liksom reached out till de här i England då? Eller
ja,
hur sprider sig den där informationen?
Nej, det var ju en process där vi... Jag insåg i min litenhet i att om jag ska kunna göra någonting större med min idé, eller det här den behandlingsmodellen som vi tillsammans i bolaget hade jobbat fram, så behövdes det mer.
Mm.
Jag hade inte den styrkan och det kapitalet för att kunna nå ut till flera länder. Framförallt så hade jag en vision om att kanske komma även över Atlanten med idén. Och då gick vi ut via... profession tillsammans med en politisk kollega till mig, och på så sätt hittade vi de här intressenterna som gick in och köpte den här modellen, och jag gick sedermera också in och köpte in mig i det bolaget som jag sen sålde igen då.
Okej, och hur har din karriär sett ut efter det? Så hur har du fortsatt karriären?
Nej, jag har valt att göra... Jag har alltid varit lite rädd för att vara enbent. Det vill säga att man är jätteduktig på eller ens det. Att man är hyfsad på en grej, man kan ingenting annat. Mm. Så jag har liksom försökt att splitta upp för att se om man ändå duger någonting till i andra branscher också. Så det jag gick steg ett, jag har ju hela tiden drivit några bolag med fastighetsförvaltning på sidan, så det har jag ägnat ganska mycket tid åt. Men sen har jag också jobbat med arbetsmarknadspolitiska projekt via ett bolag som hjälper människor in i arbete. Alltså jag har haft nattklubbar, jag har haft restauranger, jag har lite verksamheter i USA, jag har verksamhet på Kuba.
Jag tänker att du började jobba på behandlingshem som assistent. Sprang det ur att du själv var stökig i dina ungdomsår? Och ville, för jag vet, du har sagt i flera intervjuer att så här, jag vill ge tillbaka för det som jag har gjort fel när jag var en dålig människa. Och att du använde dina erfarenheter, att du kunde sätta dig in i de här unga människornas situation.
Ja, det här var ju en tid när man såg som en fördel i att de som jobbade hade en egen historia.
Mm.
Det skulle jag väl inte säga var den mest klokta tänkta tanken alltid. Det räcker inte med att man har varit nära och drunkna för att bli simskolelärare, utan det är också bra att du kan simma innan du börjar lära ut sånt. Och där var man nog ganska snabb på många ställen, att man tog in människor allt ifrån Lugna gatan till någon fighting generation, till också där jag jobbade, på Hassela solidaritet och på många andra ställen.
Mm.
Men för mig var det ju att man gjorde det man kunde på något sätt. Jag gick ju ifrån att betett mig illa till att försöka göra någonting åt det. Men där betyder ju inte att man liksom, det tillfrisknande sker ju inte på en vecka eller två, utan, men på frågan, ja, det var ju för att det var det jag kunde. Jag kunde helt ingenting annat än att, jag förstår hur ligister tänker, så kan man väl säga. Och tänkte att det är också någonting där kan jag jobba och använda med mina egna erfarenheter.
Mm. Du var ju en del av Gottsunda Rude Boys, kallar ni det, va? I dina tonår. För du är född och uppvuxen i Gottsunda, där du bodde med din mamma. Sen så blev ju du på grund av det här flyttad till Norrtälje genom socialen. Till Norrtälje där din pappa bodde och där du bor idag.
Bland annat.
Ja, precis. Du är ju pappa själv till två barn. Som är, hur gamla är de idag?
16 och 18.
16 och 18. Hur har du gjort för att ge dina barn moral? Och hur har du varit som pappa under deras uppväxt?
Jag har varit... Och nu ska jag ju bara säga att jag är ju en person fullsmäckad med fel och brister. Med alla former av knas. Alltså jag är inte på något sätt ett föredöme att ta efter.
Vad tänker du, människa, precis som
oss alla? Tänker du på när du säger det? Det känns som
varför
det.
Behöver du liksom varna för det?
Nej, jag tror att det är så lätt att lyfta fram sig själv som någon man egentligen inte är. Jag gör så gott jag kan.
Mm.
Ibland så faller det ut väl. Men jag är absolut ingen så här, oj vad du är bra på allting. Utan jag gör också, massvis med misstag. Och jag gör också, de dåliga misstagen är ofta de misstagen som du vet är just misstag. Mm. Så här borde jag inte göra och så gör jag det ändå. Mm. Det är då det blir en synd.
Vad kan det vara?
Ponera alla mellanmänskliga relationer. Så är det väldigt lätt att döma andra människor. Jag har jobbar med mig själv i att inte fördöma andra. Att hela tiden tänka, men herregud, vilken idiot. För då gör jag både mig själv och den tredje personen en otjänst. För jag måste, för att kunna förstå, också förstå den personens situation. Att bara vara den personen som liksom smutsar sitt sinne genom att döma ut andra utan att veta anledningen till varför människan är som man är. Mm. Det är inget vidare. Och jag har ganska mycket svärta i mitt sätt. Och när jag är oförsiktig med mig själv. När jag liksom inte medvetet undviker att tänka dåligt. Så kan jag lätt sitta och så...
Se ner på andra.
Mm.
kanske, ja, det, jag, i det sämsta sättet så ja, och tänka illa om folk och tycka att, men ja, och det är dåligt att göra det. Men om tillbaka till barnuppfostrans delen, att det jag försöker och det som jag hoppas har lyckats med till viss del, det är att hela tiden ha ett kravställande i att få en förståelse för att ingenting är gratis. Jag tror att jag kanske till och med i förhållande till andra varit ganska hård, om det nu ska räknas som hårdhet, i att ska man ha någonting så måste man jobba. Man måste liksom göra en prestation för att få någonting. Och där har jag väl varit väldigt på mina barn just för det. För att jag har varit orolig över att de ska bli bortskämda på ett dåligt sätt. Att bli bortskämda med tid och kärlek och uppfostran. Och mitt försök till att också ge dem grundläggande moral. Där kan man inte ge för mycket. Kunskap är någonting du inte kan få för mycket av. Men däremot att bara få saker utan att förstå att det krävs en prestation. Att pengar är en symbol för arbete. En symbol för att göra någonting. Där gör dina barn en otjänst. Och det har jag försökt att undvika.
På vilket sätt? Din son fick ju en väldigt fin present häromdagen.
Ja, det där har jag ju. Min son han har drivit bolag i 2 år nu.
Sitt klädmärke?
Ja, och han har...
Sen han var 16 då, eller?
Nej, han började tidigare, men vi reggade liksom, han gick in och gjorde det mer seriöst från att han var 16. Vi har hållit på att köpa och sälja grejer, ja, sen barnsben egentligen, för att liksom, för att han ska, och Maja också förstås, för att man ska kunna få en förståelse i vad som faktiskt genererar pengar. Mm. Och där har jag försökt att istället bara för att säga klipp gräsmattan så får du den här pengen, också titta, om vi köper den här grejen för så här mycket pengar så kränger du den till grannen för så där mycket så får du det här över. Då kommer du kunna få mer pengar än om du bara klipper gräsmattan.
Mm.
Och det har gjort att de har också varit ganska aktiva i att vara ute och sälja tidigt och liksom försöka finna produkter. Där jag självklart har varit behjälplig i sökandet efter produkterna.
Just det.
Till exempel när han skapade sitt första företag mer på mer seriös basis som hette Försvarsprodukter, där han sålde legal tårgas.
Mm-hmm.
För att folk ska kunna skydda sig.
Mm.
Och sen så när det är skapandet av hans klädmärke så ska jag säga att jag har inte gjort så som i någonting. Alltså han har tagit fram hela grejen själv. Självklart har jag hjälpt till att sätta upp själva bolaget. Men den framgången som bolaget har rönt är bara på hans egen driftighet. Och jag är fantastiskt tacksam över det.
Ja, måste man bli stolt som pappa.
Ja, jag är nästan genant stolt över mina barn.
Mm. Och de syns ju också en hel del i dina sociala medier. Någon som inte syns så mycket är din fru.
Ja, vad är hon?
Jag bägge mina så här. Om man går tillbaka på mina sociala medier så ser man att först så syntes ingen.
Nej.
Sen så syntes...
Fidel.
Ja, Fidel. Men sen började Matteus synas.
Ja.
Och det var för att när Matteus fyllde 15, då får man köra moped. Man får göra saker som vuxna gör, till viss mån.
Ha sex.
Exakt så.
Ja, det är vi rätt fram. Ja. Mm. Jag kan använda andra ord också.
Och kan man, får man göra det, då tycker jag också då kan man få bestämma själv om man vill vara med och i ens föräldrars sociala medier.
Mm.
Innan dess är man ett barn. Och det nu vill jag säga, nu pratar jag bara för mig själv. Det här var mitt sätt att förhålla mig till sociala medier. För jag tänker att de har sina egna, men om jag gör bort mig så måste de förstå att det kommer ju även skvätta på dem om de figurerar på mina sociala medier. Och är det någonting jag vet så är det ju att ibland så går det bra och ibland så går det dåligt. Just nu så går det ganska bra, men ger det ett par år så ska ni lova att då har någonting hänt igen. Och så då kommer det stå att jag är en bajskorv igen på några tidningar och så går det några år till och sen blir jag bra igen.
Man bygger upp och trycker ner.
Ja, och det är liksom den mediala logiken. Så därför först kom Matteus när han fyllde 15 och han sa ja, jag vill vara med. Sen så fyllde Maja 15, då frågade jag henne, vill du vara med? Och hon sa ja, det vill jag. Och då var hon med. Min fru, hon är varit vuxen hela tiden.
Hon är bara 14.
Ja, och då frågar jag ju, då frågar jag henne, vill du vara med? Hon säger nej, det vill jag inte. För hon tycker att det är ganska fjantigt med sociala medier. Hon tycker inte det är något coolt alls. Och hon tycker inte att jag är speciellt rolig heller faktiskt.
Stör
och det är samma
sak
med mina bilar och motorcyklar. Så Nej, jag har ju varit, jag har jobbat på med hela mitt liv med mobila motorcyklar.
Mm.
Och när jag kom med min hoj och mitt, jag var med i en MC-klubb och jag kommer med min mitt ryggmärke och känner mig liksom, nu jag är het liksom.
Mm.
Då sa hon så här, det var jättelänge sedan i och för sig, hon bara, men jag förstår inte vad ni har de där fåniga ryggmärkena på ryggen för. Man bara, ja, det var det som jag tyckte var coolt.
Och det låter och som att det är din mamma som pratade
sen med när jag mig. När jag köpte min första Lambo. En
Lamborghini,
en Lamborghini.
För alla er som inte har varit
samma,
i kontakt.
Samma sekund faktiskt som jag fick in mina första slantar på kontot, så då sprang jag iväg och köpte en bil, jättemoget. Nu som helst, då åkte jag ju direkt och skulle hämta min fru. Och så frågade hon, var är du någonstans? Jag ser det inte. Hon bara, här inne i mobilen. Då tyckte hon att den där bilen var så attans pinsam, så hon hade gått in i en gränd så hon så jag kunde hämta henne där, så hon kunde sjunka ner i sätet så ingen skulle se henne.
Ja, för hon kör Volvo, vet jag.
Hon kör Volvo.
Mm.
Och jag tycker, för mig Annika är ju, det är ju tack vare henne som jag har någonting överhuvudtaget. Jag skulle säga att hon är liksom, hon har ju styrt upp det ostyrbara på någonting, på något vänster. Och det är ju den här dialektiken mellan oss som har gjort att det liksom också har blivit, ur mitt perspektiv, så som jag upplever det, det blev helt okej i våra liv. Det blev bra. Mm. Jag är nöjd, om man nu får säga så.
Mm. Ja, det får man.
Hur träffades ni?
Vi träffades på folkhögskola. Jag hade, socialtjänsten betalade en utbildning och jag hade väl någon form av socialtjänst, eller vad heter det, samhällstjänst. Jag hade ställt till lite grann och skulle zona. Och då var jag på folkhögskola och jag skulle läsa in grundskola och lite av gymnasiet. Och då gick min fru på den här klassen som jag gick, det var en den hette allmänna linjen och det var för folk med psykosocial problematik och det var en alkoholfri och drogfri skola. Men det fanns också några andra linjer. En av de linjerna var friskvårdslinjen och min fru var aerobikinstruktör och skulle läsa på någon tilläggskurs då på den här friskvårdslinjen. Och då stod jag och rökte på trappan och då stod de typ jättelångt bort och så kom de fram och var arga och så du kan inte stå här och röka, det blåser på oss. Jag bara, är du sjuk eller? Jag står ju här, gå iväg någon annanstans, jag står och röker. Ja. Och sen blev jag...
Ja, men då tänker jag, det där var inte ett charm... du kan ju inte uppfattas som så charmig. Du sa liksom, gå iväg, här står jag och röker. Hon bara,
jag tror inte att jag sa det på det sättet. Jag såg, hon var ju så fasansfullt vacker redan då. Så det är klart att jag liksom någonstans såg att det var... Alltså jag blev jättekär i henne där. Men
vad var
men
det hon var blev ju... kär i då? För hon var ju ändå uppstyrd och...
Ja, det är inte bara du som frågar. Jag frågar mig fortfarande och jag är extremt tacksam över att det blev så.
Mm. Hur är du att leva med då, tror du? Hon skulle svara.
Jag tror människan i grunden är komplicerad. Och sen så finns det väl... olika förmågor att lägga band på det. Och jag har väl inte haft som bästa förmåga att lägga band på mig själv.
Hur menar du då?
Jag har ju varit i större delen, eller åtminstone ganska långt fram i livet, så har jag ju varit en påse strul. Alltså, ge mig någonting och jag har sönder det. Liksom. Det har inte funkat bra. Och det var ju fram tills att hon tog tag i det på något sätt. Och gav den struktur. Och... ja, vad ska man säga? Jag tror att de flesta förstår när man ser en människa, ett strulfolk. Det finns ju nästan som ett eget folk som är just strulfolk.
Mm.
Att de är bara sin egen största fiende i vad de än tar sig till.
Mm.
Och det var jag fram tills att det inte var jag längre. Och det är det man måste komma ihåg. Att vad som är människan, att du är inte samma människa som du var igår.
Mm.
Det här är någonting som kan förändras på timmar och till och med minuter. Så självklart är du absolut inte samma människa som du var för 20 år sedan. Och det tror jag man ska vara, de allra flesta är nog ganska tacksamma för det.
Mm.
Ångrar du saker? Går du och ångrar saker du har gjort i livet? Eller hur jobbar du med de känslorna och tankarna?
Jag har jobbat med dem både i de 12 stegen, där ett av stegen är att be människor om förlåtelse. Jag tror att en av de viktigaste förmågorna du har är att be om förlåtelse. Och då menar jag inte bara att man... Jag skojade en gång till hur min relation till Gud var som barn. Och då sa jag att först så bad jag Gud om en cykel. Och det hände ingenting, jag fick ingen cykel. Sen så snodde jag en cykel och så bad jag om förlåtelse istället och förstod att det var så det funkar.
Mm.
Det är ju ett raljant sätt att se det. Men det är ju också lite... Det är inte så man ska göra, men att förmågan att be om förlåtelsen, den är viktig. Och där tror jag att där får man inte stoppa vid att tro att det bara går att göra illa och sen så be Gud om förlåtelse. Utan den som du ska be om förlåtelse till, det är ju Guds skapelse. En del av den som är människan. Och den människan som du på något sätt har skadat, du behöver gå tillbaka och be om ursäkt. Och det är ett konststycke. Och ett sätt att utvecklas som människa, att även i det lilla be om förlåtelse. Jag tog ett exempel här, just för som ett träningsexempel. Jag var inne i en butik och så ser jag att jag är stressad som attan, så jag pratar i telefon. Och jag märker att hon säger saker och jag så nickar och betalar och så går jag därifrån. Och så gör jag det jag ska. Sen så när jag går hem så tänker jag att fan, om jag har stått bredvid och så såg jag en man gå in och så sitter en ung tjej, hon säger någonting och han liksom bara så här, nästan fnysande pratar i telefon med någon annan och hon behandlar henne som en robot, någonting som bara finns där för att serva.
Mm.
Man är inte artig, och jag tycker att artighet, det är ett värde i att vara artig. Så då gick jag tillbaka sen och så här, ursäkta, jag var här tidigare. Och jag pratade i telefonen och jag tror att jag kan uppfattas som ganska oskön. Jag vill be om ursäkt för det. Det verkade som att hon inte ens kom ihåg att jag var där inne i sig. Men för mig var det viktigt att liksom även i det här lilla kunna gå tillbaka och be om ursäkt när man har gjort någonting. Och jag gör, och du frågade tidigare, på vilket sätt kan du göra medvetet fel?
Mm.
För en tid sedan så var jag tanka. Och så är det någon som står bakom mig och tutar. Så här, när jag, och så parkerar jag iväg bilen. Jag känner att säkringen håller på att vippa in i huvudet. Och så går jag tillbaka till den här bilen och säger så här. Du tutar på mig liksom, ganska mycket när jag står och tankar.
Jag skulle vara livrädd om du kom fram.
Och det var ju inte...
Skägg i man i Lamborghini.
Men det var inte det som var meningen.
Nej.
Men det var ju så det blev förstås. Mm. Men det var ändå en skön... kar, en man som äldre man som sa att men när man tankar så tankar du ju och sen så betalar du och du kör bort bilen liksom, i rätt ordning liksom. Och jag hade gått in i butiken och bilen stod ju kvar, och det är klart att han hade rätt, men lite förbaskat var jag arg på honom. Så att jag var nog, alltså jag upplevdes nog, även om jag inte sa otrevliga saker, så upplevdes jag nog som oskön liksom. Och så frågade jag mig så här, vilka människor vill du ha? Alltså vilka människor vill du ha fler av i Sverige? Jag vill ha den gnälliga tanten i tunnelbanan som tar ner fötterna från sätet. Jag vill ha precis den här gubben som jag gick fram till och sa, hörru, vad tutar du på och varför gör du det? Jag kan ju ha bidragit till att han slutar tuta. Jag vill ju ha såna gubbar. Och jag vill ha de här, för det är de som upprätthåller den här samhällsmoralen som
de håller ordning på dig.
Det här underliggande reglementet som jag vill att människor ska ta till sig.
Ja.
Och honom har jag ju inte hittat att be om ursäkt. Men jag försöker att...
Men om någon hör det här så känner igen... Om det är någon man som har blivit...
Ja, om du är farbron som jag gick och sa åt sluta tuta, så jag ber om ursäkt och säger att det var bra av dig att tuta faktiskt. Det var jag som hade fel och du hade rätt.
Och att du måste finnas.
Du behövs, fler av dig.
När grät du senast?
Ja, nu, det är ju... Man kan vara bättre och sämre på saker. Och just grina är jag väl rätt dålig på. Men... min bästa kompis dog för, nu är det väl 7 år sedan kanske. Då grinade jag.
Beklagar.
Ja, folk dör. Det är bara det skillnaden på hur snabbt man gör det.
Och olika omständigheter, såklart.
Ja, men precis. Och jag tror man måste vända på det.
Det var inte förväntat då.
Nej, alltså, han fick cancer, så han var ju mycket medveten om att han skulle dö. Och jag bodde med honom sista tiden, så han dog i min famn faktiskt. Så det var en sån här... vad ska man säga, en lite av en aha-upplevelse när man liksom, när man så påtagligt får känna på hur livets ändlighet. Mm. Och vi pratade mycket om det så här, men ja, du, jag ska dö snart. Jo, jag, inte så att jag inte fattar det liksom. Vi pratade mycket om det liksom, och vi umgicks väldigt väldigt tajt sista åren. Och när man väl inser det, när man säger okej, okay, då får man ju mer titta på vad har vi gjort då under den tiden som vi fick leva? Mm. Blev det inte, det fanns en hel del glädjeämnen. Och så här, och vi pratade om det också, vi sa att när vi var små, vi kände varandra sen långt tillbaka. Så sa vi så här, fan, Butchen, trodde du någon gång att du skulle bli 30? Han bara, no way. Mm. Jag bara, du är ju 40 liksom. Vi har fått 10 år plus. Mm. Bra. Ja, och så man liksom, det går, det mesta går, det är också en, det är en syn på hur man tolkar saker liksom. Mm. Det är ungefär så på synen på en sjuk människa som ska in på arbetsmarknaden. Att det är så lätt att säga, åh men stackaren, han har inga armar. Skit i hans armar. Alltså han är ju frisk i huvudet, mm. bra ben. Låt honom hitta någonting som, där man inte jobbar med armarna. Mm. Så är det ju liksom med synen på livet också. Mm. Tittar man på de mörka stunderna så kommer du att bli mörk. Det minnet ger oss, när man går tillbaka och tittar, så är det många som tror att minnet har getts oss människor för att vi ska kunna liksom rabbla upp saker som vi har upplevt ur minnet. Minnet är inte alls så. Minnet är bara en del av våran överlevnads del som människa för att vi inte ska göra farliga saker igen. Mm. Att vi kan kunna skicka upp en tankebild på så här, om jag klättrar upp på taket här via stuprännan, taket är det så här 5 våningar. Mm. Då kan jag se när jag själv klättrar upp på stuprännan och så kan jag se hur jag ramlar ner. För att intelligensen och minnet har berättat för mig att höga höjder ramlar ner jättedåligt. Det är liksom minnet. Och sen så kommer minnet alltid selektera utifrån vad du själv väljer att minnas utifrån hur du vill minnas dig själv.
Det är också ett biologiskt perspektiv. Också, jag tänker kvinnor föder barn om och om igen. Ja. Intellektuellt vet man ju att det här är ju inte jävligt jobbigt. Mm. Men jag har inga svåra minnen. Så.
Nej, och sen nu hoppar vi, men om man håller kvar vid just synen på vad man minns och inte.
Mm.
Så till exempel om jag säger till dig så här, glöm det. Eller glöm det där nu. Eller att jag säger, men det är lugnt, det är glömt. Så betyder ju inte det att jag inte kommer ihåg det.
Nej.
Om du har begått en oförrätt mot mig, du högg mig i benet, det gjorde ont. Och jag säger, men det är lugnt, vi glömmer det. Så kommer inte jag ju glömma det, för jag har ju fortfarande ont i benet. Men det jag säger, det är att jag förlåter det. Jag väljer att inte längre påminna mig själv om det. Engelskans remember.
Mm.
Att jag väljer att inte remembra det.
Ja.
Och det är en stor skillnad på hur vi ser på vad vi ska komma ihåg, hur minnets funktion och hur vi väljer att tolka den erfarenheten och våra egna upplevelser svart eller lite ljusare.
Är du långsint?
Fruktansvärt. Och det är en av de, vad ska man säga, defekter som jag har och som jag jobbar med. Och jag försöker aldrig verkligen prata med mig själv om det. Och ja, det är någonting som den är dålig.
Gäller det i alla relationer, alltså vänskap, fru, är du långsint i alla?
Nej, alls. Det är ju en förutsättning för att en relation ska kunna hålla. Alltså en förutsättning för att du ska kunna älska någon alla dess sidor är ju att när du lever med någon i en parrelation och vi inte är överens om vad den här muggen ska stå på bordet eller hur barnet, vad det nu är för någonting, så kan man antingen gå in i det här i önskan om att vinna det här kriget. Att jag ger rubbet för att i den här diskussionen ska jag trycka ner det, jag ska förklara för dig att du har fel, för jag har minsann rätt.
Argumentera sönder dig.
Ja, och liksom gå in i det här och se det just som att nu ska jag vinna.
Mm.
Det är fel. Utan vi är två olika personer. Vi tycker olika om det här. Vi ska leva tillsammans.
Mm.
Här ska jag tänka, hur långt kan jag bara bjussa på vad jag tycker i det här utan att det ska falla så pass långt så att det blir farligt eller dåligt för relationen i sin helhet. Hur öppen kan jag vara och säga att så här, när du säger det här till mig, så det här är den upplevelse som du skapar hos mig. Och vara faktiskt öppen i det. Så det här gör mig ledsen.
Mm.
Istället för att försvara mig i det här. För oftast så ligger det ju någonting hos mig som behöver liksom jobbas med innan jag börjar kasta skit på dig.
Mm. Men det är svårt att vara så där öppen, eller?
Ja, det är ju en av mänsklighetens svåraste delar som vi tror är enkel. Det vill säga, när någon säger så här, ljug inte. Ja, okej. Okay. Ljug inte själv. Alltså, när ljög du senast? Troligtvis för en timme sen kanske. Och du säger, nej, inte jag ljuger för en timme sen. Du bara kliver in här, hon är i receptionen, säger att hej, är det bra eller? Du bara, jajamensan! Mm. Och du har precis haft värsta konflikten innan.
Mm.
Och du frågar mig, var det en lögn? Om du skulle prata sanning, skulle du stanna då och säga till receptionisten att nej, det är jävla dåligt faktiskt. Alltså, det här har hänt och farsan är sjuk och min snubbe är otrogen och hoa loa. Den vill man inte heller ha. Men däremot så kan du alltid säga till dig själv att försök att tala sanning. I artighetsfraser, det är ju en artighetsfras. Men ett, då gör det ännu enklare. Försök att inte medvetet ljuga på ett sånt sätt så att du försöker få en annan människa att tro på någonting som inte är sant.
Mm.
Det vill säga att medvetet fara med osanning. Inte då i den här sociala situationen där du säger, ja, är det bra? Ja, säg ja, det är helt okej.
Okay. Den personen skadas ju inte av att du inte lägger
ut hela. Däremot så skulle den personen skadas av att om du stannade och går och lämnade över allt.
Skulle du därför aldrig mer fråga den frågan till någon annan. Vad är ditt nästa stora köp? Du shoppar ju en del. Jag bländas av en klocka som sitter på din arm.
Ja, den är jätteful verkligen.
Men det finns ju en Insta-story på din Instagram om just den klockan, va?
Mm.
Får jag fråga, han som sålde den klockan till dig,
mm.
han satt och skrattade när du bara, men jag tar den här. Vad var han skrattade åt? Måste ju varit impulsköpet.
Nej, men det är, jag har gjort några sådana köp hos honom. Tony, jag har köpt klockor av honom sen 15, det är nog snart 20 år. Och jag tror att det är väl kanske inte det vanligaste argumentet att man säger, attan vilken ful klocka, den tar jag. Och
men
det här
tycker
är
ju inte att den är ful på riktigt.
Jo, det gör jag.
För alltså, att den är så blingig eller?
Ja, men det här är ju,
alltså, den är ju inte alltså, så kompatibel med din övriga outfit.
Nej, men alltså titta på den. Alltså, det man skulle kunna skryta om det är att jag måste ju vara extremt trygg i min könsroll. Med tanke på att jag har en tjejklocka.
Vi måste lägga alltså, ut en bild på
ja,
den här
precis.
Klockan.
Det är alltså den är silverfärgad. Är det vitt guld också eller?
Det här är ju bara diamanter runt hela klockan.
Ja, precis.
Det finns ju ingenting.
Jag skulle komma till det. Men den är alltså silverfärgad, full med diamanter, blingar som satan. Du skulle kunna vara någon sån här Lil Kim.
Ja, exakt så.
Eller Kanye West.
Och det är ju kanske inte alltid Lil Kim som jag känner att hur vill du vara? Jag vill vara som Lil Kim. Men då måste man ju också kunna liksom så här bjussa på det. Jag såg att den här, vad heter han då? En metrosexuell fotbollsspelare Ronaldo kanske?
Ronaldo?
Ja,
han har en likadan.
Ah.
Ja.
Vad ligger den på?
Ja, vi pratar om något annat. Det känns bara konstigt.
Men den kostar mer än en årslön för ett fatto.
För ja, det kan man väl lugnt säga.
Men varför köper man en klocka man tycker är skitful?
Det är det har två anledningar. Det första, försöka hitta klockor som jag har ju svårt att göra dåliga köp. Och jag vet ju att det här är en klockmodell. Även fast den ser ut som skit så kommer den stå sig. Den kommer, så det här är ju liksom som att ha pengar på banken lite grann. Fast det är ju roligare och den är ju retsam.
Vad alltså, är det för märke?
Det är en Rolex.
Mm.
Vad bjuder dagen på nu då? Är det gym?
Jag håller på att ta fram en... Nu trodde du att du skulle få avsluta, va?
Ja, exakt. Vi bokade studion dubbeltid, du skrev ju det.
Nej, jag håller på att ta fram ett nytt varumärke för bilvårdsprodukter. Så nu håller vi på och vi har ett laboratorium där vi håller på med olika kemprodukter för att se då hur olika lackbehandlingar påverkar. Och ta fram fälgrengöring och till... Alla de delarna som du kan tänka dig för att göra bilen snygg. Och det är riktigt kul faktiskt.
Är det för hemmabruk då eller för...
Nej, vi gör två serier, men den ena ska alla kunna använda. Det är en proffsserie, så vi kommer sälja in den till billig, alltså till de professionella. Men att den ska, vi har en del där som alla ska kunna, det ska vara så lättarbetat så gemene man ska kunna använda det. Varumärket heter Rude Boy.
Rude Boy, som
Rihannas låt.
Den är, ja, och hans gamla gäng.
Ja, just det.
Ja, och så har vi så här, rude against dirt, good against good. Och sen så har vi håller på att etablera ett samarbete med några som jobbar med att stoppa tjuvjägare som skjuter elefanter och noshörningar och så vidare, för att kunna vara med och finansiera en ett gäng soldater, djungelvakter, kvinnliga djungelvakter.
Det såg jag.
Så där försöker vi få till så vi kan vara med och finansiera den delen då genom försäljning av de här produkterna.
Så att
produkterna.
En procent av varje såld produkt eller något sånt där?
Ja, vi kommer sätta en fast peng som går ifrån varje såld vara för att det ska vara enkelt att räkna.
Och det här gör du själv eller du tillsammans med någon annan?
Jag äger bolaget, men jag gör ju tillsammans med, jag skulle säga, eliten av Sveriges bil, de som jobbar med professionell bilvård. Så jag har tagit fram, jag jobbar med nära ett gäng kemister och sen främst då några som har liksom under hela sina vuxna liv jobbat med bilvård för att verkligen kunna jämföra och ta fram produkter som är lite unika och är vad vi upplever stråt vassare än det mesta.
Men du, förlåt, nu måste jag komma på en till fråga. Du är ju sån entreprenör ut i fingerspetsarna, kan man ju lugnt säga. Om du skulle ha ett så här basic tips för någon som går runt hemma nu i pandemitider, så är det väl många som kanske tänker på byta bana och som känner att de har det här entreprenöriga i sig. Hur börjar man sin bana som entreprenör?
Ja, min bana har väl börjat bli lite grann som en det har väl blivit mer som cirkulär. Och det är väl också, skulle jag säga, lite av en nyckel, att om du går tillbaka och tänker på så här, vad är jag riktigt duktig på? Så finns det någonting som jag faktiskt är hyfsat duktig på då? Och är det så, nej, men jag är inte duktig på någonting överhuvudtaget, men vad tycker jag är roligt då? Och finns det någonting där som du tror du skulle kunna sälja till någon annan? Och i så fall, hur mycket då? Om du är jätteduktig på att virka grytlappar, nej, då tror jag inte att det är rätt grej, för att du kommer inte kunna sälja tillräckligt många grytlappar, för att det går ganska lång tid att virka en grytlapp och du kommer inte kunna sälja den så pass dyrt så att du liksom blir bra. Så det går inte bara att säga att gör det du tycker är kul så kör, utan du måste se till vad marknaden har i relation till vad du kan ge marknaden. Och i det här fallet då, när jag kom tillbaka till de här bilvårdsprodukterna, så när jag, det första vi gjorde där 98 någonstans, när vi skulle få de här ligisterna att bli folk, det var att lära dem att jobba. Och vad lärde vi dem då? Jo, vi utbildade dem till bilrekonditionerare. Där tvättade vi bilar. Så jag är ju tillbaka till basic liksom. Vad var det vi gjorde då? Och mitt eget intresse för bilar. Och kan man då slå ihop det? Erfarenheten av vad jag faktiskt kan och jag tycker det är genuint roligt, för att det gör ju att då kommer jag inte tröttna. Förfina de produkterna som är. För att det här med att gå runt och vänta på att du ska dyka upp en idé, en helt ny idé som ingen annan har tänkt på, då kommer du att få vänta. Men däremot så behöver du bara titta ner på bordet för att titta så här, okej, vilken av de här, nu tittar jag ner på lite teknisk utrustning, lite koppar och lite kaffe och saker åt bord. Alla de här sakerna behövs ju i vardagen. Finns det ingenting av det här som jag skulle kunna toppa? Göra bättre? Att tro att du är den som tänker tanken först, det är naivt. Alltså, allting du tänker, allting du säger, varje sak du berör, den är tänkt av någon annan tidigare, även om du kanske omformulerat citatet. Så det du ska göra är att hitta någonting, förädla det, gör det lite bättre, bidra med det du kan till den produkten, där någonstans.
Sen är det också många som kanske har tänkt innan, men det som skiljer dem som bara tänker från de som blir framgångsrika, det är ju att göra det. Att göra jobbet också.
Så är det.
Kavla upp armarna.
Ja, och sen inte kanske börja med att tänka så här, undrar om det finns några folk på Mars. Jag skulle nog vilja bygga en raket som tar oss till Mars. Och sen, utan att faktiskt se till så här, den lägst hängande frukten. Vad finns det runt omkring mig i min omgivning som jag kan ta tag i nu? Och finns det då ingenting som du kan ta tag i just nu för att du mår skit, gå och diska åtminstone. gör någonting. Alltså för varje litet steg där du gör någonting är väldigt mycket bättre än att inte göra någonting alls.
Jättebra. Bra. Och bilvårdsprodukterna heter Rude Boy.
Rude Boy.
Var köper vi dem?
De kommer finnas på rudeboy.se.
Spännande.
Jäklar vad rent det ska bli.
Ja, jag ska köpa en bil först.
Nej, när skapar du ett eget bilmärke då?
Det kommer faktiskt inte att hända.
Nej.
Det är just en sån här sak som då kliver man på de frukterna som sitter för högt upp och man tycker att man hittar på någonting som är för märkvärdigt och då, det kommer bara sluta med att man gör av med de pengarna man har skapat. Mm. Det är extremt få som lyckas med den grejen.
Vad säger du?
Är det något mer som du känner?
Ja, jag ska slänga upp något litet bara så kommer jag bara hugga på det och sen håller jag kvar det bara.
Tack för att du kom hit.
Ja. Tack för att du kom. Jag är tacksam.
Ja, ha det så bra nu. Och Claudia, vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi garanterat.
Du, förresten, jag skulle...
Du, nästa vecka ska jag...
Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Bil-